Wow. Får man säga så. Det var väldigt fint. Ni kanske vill komma också och lära mig sjunga. Jag är inte så bra på det, men ni kan ju få, jag kan ju få undervisning. Ja, då får jag hälsa på er alla med Guds nåd och med Guds frid. Vi har ju försökt att prata om Abraham under de här dagarna. Och vi ska också nu ikväll stanna inför när Abraham offrar Isak och försöka säga någonting om det. Men vi ska först be. Så ber vi dig, Herre Jesus Kristus. Be för alla som har drivit ut slavinnan med hennes frukter och har bara den nakna tron kvar på dig, Jesus, och tilliten till dig. Hjälp oss kraftfullt att tron skulle börja verka, samverka med våra gärningar. Amen. Och då går vi till första Mosebok kapitel 22. Första Mosebok, kapitel 22. Och 19 första verserna. Där orden lyder i Jesu namn. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: Abraham. Han svarade: ja. Här är jag. Då sade han: tag din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. Och när Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sade då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Isak sade till sin far Abraham: far. Han svarade: ja, min son. Han sade: vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade: Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Och så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Då sade han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare Och de bröt upp och gick tillsammans till Beersheba. Och Abraham bodde i Beersheba. Amen. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Vi ska inte gå in på vad som har hänt här just innan. Bara hänvisa till det som vi talade om igår. Vi sa ju att, eller vi hade som rubrik eller tema igår, driv ut slavinnan och hennes son. Och det är ju också någonting som sker här i kapitlet innan. När Hagar hade fött åt Abraham så säger Sara till Abraham, driv ut den här slavinnan och hennes son. För den här slavinnans son ska inte dela arvet med min son Isak. Och då läser vi att Abraham, han tog mycket illa vid sig för sin sons skull. Men Gud sa till Abraham, tag inte illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig. Ty det är genom Isak som du ska få din avkomma. Så en tid efter det så sätter Gud Abraham på prov. Det var inget lätt prov som Abraham får. Vi kan knappt föreställa oss hur svårt det måste ha varit för honom. Men så kan också vi många gånger erfara när Herren prövar oss. Så tycker vi att det känns svårt. Även om vi naturligtvis inte kan jämföra med Abrahams prövningar. Så upplever vi att det är svårt. Annars är det ju ingen prövning. Eller hur? Gud frestar ingen, men han prövar sitt barn. Han prövar deras tro och deras trofasthet. Och då tänker jag att vi kan nog bli prövade på olika områden och olika sätt i våra liv. För det är ju som med oss människor att när vi gör vår vandring, vår trosvandring genom den här världen, så har vi olika saker som vi lätt fäster våra hjärtan vid. Olika saker som vill fastna i oss. Det kan vara saker som egentligen inte i sig själv är synd, men som börjar att uppta vår tid, våra tankar, och till slut vill ta bort tron av oss när det blir för viktigt. Men vi har inte alla samma böjningar, samma dragningar, utan vi kämpar med olika saker. Och då tänker jag så här att du som är här ikväll, du vet ju bäst vad du kämpar med. Eller du vet i alla fall bättre än jag vad du kämpar med. Kanske är det någonting som du helt behöver avhålla dig från. Det kan vara så att det kan vara bättre. Vi kan om vi exempelvis tänker en före detta alkoholist. Han kanske inte ska sitta varje kväll på en restaurang. Även om han skulle vara där för sällskapets skull eller matens skull. Det kan finnas saker som kan vara bra att helt avhålla sig från. Om det blir till en frestelse för oss. För många gånger är det också så att det är saker som kommer smygande. Vi ser inte att det fastnar i oss. Och så fäster det hjärtat. Och så vill det för bort från trons väg. Nå, för Abraham så ser vi ju att. Kan vi förstå att han har fått sin efterlängtade pojk. Han har väntat länge på löftespojken. Och frågan är ju om han är kärare för Abraham än Gud. Om Isak har blivit viktigare. Löftespojken som han har väntat så länge på. pojken som de fick emot naturens ordning på deras ålderdom. Klart att Isak är kär på Abrahams hjärta. Men är han kärare än Gud? Det är det som är frågan. Det är inte synd att älska sina barn. Det är det inte. Tvärtom. Vi har uppmaningar i Bibeln att vi inte ska reta upp våra barn så att de tappar modet. Men att vi istället ska fostra dem och förmana dem i Herren. Och det tror jag också att Abraham har gjort. Och det tror jag också att ni, kristna föräldrar som är här idag, det tror jag också att ni har gjort. Jag tror att ni tänker likadant. För det kan vara svårt för en förälder att ens tänka tanken på en evighet avskilt från sina barn. Det är en outhärdlig tanke i ett föräldrahjärta. Och jag tänker att ni barn också, ni tänker också säkert att ni inte vill fira en evighet skild från föräldrarna. Då behöver ni också tänka att det är därför som mamma och pappa fostrar er. Och de vill att ni ska bli fast vid Jesus. Så är det. För de kan inte tänka sig tanken på en evighet avskilt ifrån er. Så jag tänker att det är nog lite samma sak när Gud fostrar oss. När han, vår himmelske förälder, behöver fostra oss. Vi förstår inte alltid varför. Och vi ser inte alltid varför. Men så får vi ha den förtröstan till honom att han fostrar oss för himlen. Och det står som kommentar här i studiebibeln att Abraham går igenom 4 stora kriser i sin trosvandring. Jag tror att han hade flera, men 4 stora kriser som vi kan se här. Det ena är att han bröt upp från sitt land och sitt folk. Han bröt med sin brorson Lot, som var en god vän och släkting till Abraham. Han måste ge upp sina egna tankar och planer med Ismael. Och till slut så måste han gå för att offra Isak. Och då ser vi att var och en av dessa Abrahams kriser innebär att han måste ge upp något som var väldigt kärt för honom. Eller hur? Var och en av dessa kriser innebär att Abraham måste ge upp något som var väldigt kärt för honom. Så då ställer jag frågan, vad har din natur och vad har min natur kärt? Vad har vi, jag, böjelse till? Vad har jag benägenhet till? Det kan vara något som jag behöver ge upp idag. Just för den orsaken att det inte ska bli en avgud. För nu har vi ju fått tron. Nu har vi ju drivit ut slavinnan. Och nu ska tron börja samverka med våra gärningar. Så nu gör vi inte för att bli frälst. Inte för att bli rättfärdig. Utan för att vi tror på Gud. För om vi, sen vi har fått en ny natur, om vi ändå lyder mer vår gamla natur och följer vår gamla natur. Eller om vi följer människors, kan vara kloka människors Men om vi följer deras råd och deras ledning, eller vår egen ledning, mer än nådens ledning, då kommer vi inte långt. Då kommer vi inte långt. Vi behöver överlämna oss under Guds nådes ledning. Kosta vad det kosta vill. Jag vill tjäna Gud på hans vis och inte på mitt vis. Och det här vill ju naturligtvis inte vår gamla natur. Och det är en orsak till att Herren behöver fostra oss. Även om vi har fått en ny natur. För stunden tycks ingen toktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostras genom toktan så ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner, skriver Hebreerbrevets författare. Och så var det också när Gud sätter Abraham på prov. För jag tror inte att Gud behövde pröva Abraham för sin egen del. Alltså för Guds del. Gud visste nog var han hade Abraham. Han som utransakar hjärtan och njurar och prövar och känner sitt barn. Som David skriver i den 139:e salmen. Herre, du utransakar och känner mig. Utransaka betyder att man noggrant undersöker en sak. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag kan förstå den, skriver David. Och det är ju lätt för oss att instämma med David att en sådan kunskap är ju alldeles för hög och underbar för oss. Vi kan inte förstå det, men så får vi ändå tro det. Eftersom det är Guds ord. Också i de stunder när du prövas och du tycker att det är så oerhört mörkt. Kanske på natten när du är alldeles modlös och kodden är blöt av tårar. Alla frågor kommer. Tänk du ändå att du är omsluten av Herren. Tag din son Isak, din enda son som du älskar. Och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer. På ett berg som jag ska visa dig. Som jag kan se och förstå så är det här första gången i Bibeln som ordet kärlek dyker upp. Eller älska. Och det är faktiskt av stor vikt. För när man inom teologin vill studera ett särskilt ord, då går man ofta till första gången som det nämns i Bibeln och läser det sammanhanget för att bilda en uppfattning om och för att söka en egentlig mening på det ordet. Och här visar det ju klart och tydligt för oss på faderns kärlek till sitt barn. Förkunnad av Herren själv i berättelsen om Abraham och Isak. Och det är lätt för oss att här tänka på Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Vidare ser vi att Abraham, han vet vad Herren vill ha av honom innan det gick iväg. Tag din son Isak, din enda son. Din enda son. Ismael räknas inte. Din enda son. Och så säger vi att Abraham, han ifrågasätter inte Guds befallning. Han ifrågasätter inte Guds befallning, även om han säkert har både tankar och funderingar. Och hans förnuft kan ju inte begripa. Hur ska Herren kunna nu uppfylla löftet genom Isak om jag ska offra honom? Men ändå så ifrågasätter han inte Gud. Och då skriver Jakob så här. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Så ser vi att när vi börjar tro och lita på Gud så börjar tron att samverka med våra gärningar. Va? Tron som samverkar med gärningarna. Därför att vi litar på Gud. Det är tron som litar på Gud. Och här står ju verkligen Abraham som ett exempel och föredöme för oss. Och Gud må ge oss nåd att den tron ska få verka i oss. Vi kan ta ett exempel. Det är inget bibliskt exempel, så ni ska inte ta det så. Men ett exempel som kanske kan klargöra. Om jag köper en maskin, låt oss säga en tvättmaskin. Okej, det händer inte så ofta, jag vet. Men om jag skulle köpa en tvättmaskin, till exempel, då får jag med en handbok, eller hur? Och då bläddrar jag i handboken för att se. Och då står det här, sidan 5. Viktig information innan första användning. Vad gör vi då? Ja, ni kanske bläddrar vidare då och hittar en norsk översättning. Jag vet inte vad det står på en norsk översättning. Och så när ni har hittat den så läser ni den på norsk. Viktig information innan första användning. Och då står det där att man ska ta bort skruvarna som håller fast trumman. Du ska ansluta vatten. Du ska ansluta en kontakt. Och då står det innan första tvätten. Slå på strömbrytaren. Tryck på knappen som det står on. Och så trycker du 2 gånger på S-knappen. Och säger räcker att trycka en gång. Va? Nej, vi gör inte så. Så gör vi inte. Då trycker vi 2 gånger. Inte börjar vi ju som onödigt att trycka 2 gånger. På räcker ju med en gång. Och så sen när vi är arg på maskin, den fungerar inte. Och så sparkar vi igen. Ja. Vet ni varför vi inte gör så? Därför att vi litar och tror att den som har byggt tvättmaskinen vet bäst hur den fungerar. Det är därför. Vi litar på att han som har byggt tvättmaskin vet hur den fungerar. Tron. Om vi tror att Gud har skapat oss, då borde vi ju lita på att han vet bäst hur vi fungerar. Men det vill vi inte göra. Vår gamla natur är absolut inte med på den resan. Vi har så mycket misstro emot Gud och hans ord. Vi suckar och vi tycker att allt är så jobbigt. Och orsaken är den att när Adam tog av kunskapens träd så har vi fått en natur som tror sig ha mera och bättre kunskap än Gud och hans ord. En natur som alltid kommer att vara emot Guds ord. eller slingra sig eller tolka eller på olika sätt försöka komma bort från. Men för den nya naturen som nu har kommit till genom tron och vi har drivit ut slavinnan och hennes son, så för den nya naturen är det ju självklart att handla efter Guds ord. Lika självklart som att läsa handboken till tvättmaskin. Och ännu självklarare. För om vi, Jesus säger ju, om vi som är onda, ändå, trots att vi är onda, så förstår vi att ge goda gåvor åt våra barn. Ingen här tror jag har gett en sten åt sitt barn när de har frågat efter bröd. Och ingen har stoppat en orm i någons hand när de har bett om en fisk. Trots att vi är onda. Och då säger Jesus att hur mycket mer ska inte er himmelske fader ge den helige ande åt dem som ber. Sen är naturligtvis berättelsen om när Abraham offrar Isak också profetiskt. Han skriver ju profeten Jesaja att det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. För när du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Så blir också Isak föremål och Abraham och Isak föremål för en profetisk handling. När Jesu liv blev till ett skuldoffer, då fick han se avkomlingar och leva länge. Och Hebreerbrevet berättar för oss att Abraham, han trodde att Gud också hade makt att uppväcka från de döda. Och därifrån fick han ju också Isak bildligt talat. Och det finns så många detaljer här så vi ska inte gå in på det. Men Abraham sadlar sin åsna, två tjänare, sin son Isak. Han hugger lite ved till brännoffer och så ger de sig iväg till platsen som Gud har sagt åt honom att gå till. Och så lyfter han blicken och så ser han platsen på avstånd. Moria land. Och Salomo ska ju senare bygga Herrens hus i Jerusalem på Moria berg. Samma plats som Abraham nu går till för att offra sin son. Och så läste vi att Abraham, han hann inte offra Isak, utan Gud utsåg ett annat offer. Och så var det också på det här berget som det i framtiden ska offras tusentals och åter tusentals djur, offerdjur. Tusentals blod skulle flyta ut på detta berg. Och sen en dag så skulle det slutgiltiga offerlammet stå där i templet. Han skulle stå där och undervisa. Abraham tar veden, han lägger det på sin son Isak. Så ska också Jesus bära offerveden, sitt kors. Abraham, ja, vi har eld, vi har ved, men var är lammet till brännoffret? Och då säger Abraham i vers 8. Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Och så fortsätter de tillsammans. Men när han sedan binder fast Isak och räcker ut handen, han tar kniven och blir stoppad av en Herrens ängel. Då får han inte se något lamm utan en bagge. Vers 13. Och då kanske någon undrar vad hände med lammet som Gud skulle utse. Och så offrar Abraham en bagge istället. Och sedan kallar han platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Och då läste jag en bibelkommentar där det står så här. Ordet förser är från samma hebreiska grundord som i vers 8, utse. Men Den språkliga formen i vers 14, alltså där det står förser på svenska, det är i hebreisk imperfektum, alltså oavkortad tid, och kan därför översättas berget där Herren kommer att ses. Så från det ord som Abraham använder så verkar det som att han agerar utifrån en profetia. Att Herren själv ska en gång ses i framtiden. Utse det sanna offerlammet och Herren ska själv ses. Och vi vet ju att Abraham, eller Jesus, han stod en gång vid berget eller vid templet och samtalade med judarna om Abraham. Och då säger han ju att Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Så, Abraham får löftet att i hans avkomma, singular, ska jordens alla folk bli välsignade. Och som vi vet så håller Gud sina löften. Tror ni det? Håller Gud sina löften? Ja, bra. Rätt svar. Och nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar som när man talar om många, utan som när det talas om en enda. Och åt din avkomling som är Kristus. Vad säger det här oss ikväll? Då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Du och jag som är hedningar kan få del i Abrahams välsignelser. Tanken är svindlande. Den är så stor. Men det är Herrens löften. Och vi sa ju att han håller sina löften. Men. Det finns ett men. Och den kommer i följande vers. I Galaterbrevet 3. Men. Alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. För det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Och när vi nu har fått nåd av Herren, att fått sitta här och lyssna till Guds ord under flera dagar, så får vi erkänna och bekänna inför varann och inför Gud att vi har inte hållit allt som stod skrivet i lagens bok. Inte ens i närheten. Och Paulus säger i Romarbrevet 7, vi vet, säger han, att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Så illa är det med oss. Och det här är jobbigt, tycker jag. Det är jobbigt när man får se och erfara det här i ens eget liv. Det jag egentligen hatar, det gör jag. Och det goda som jag egentligen vill, det gör jag inte. Och då förstår jag att det är kört för mig på den vägen. För lagen säger ju aldrig av tro, utan den som håller dessa bud så ska leva genom dem. Men då är det så fantastiskt. Galaterbrevet 3, vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes. Varför? För att den välsignelse som Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Hörde du igen? Inga små löften. Abrahams välsignelser, anden som hjälp och tröstare. Ja, säger du. Jo. Men, Dan, jag har så lite tro. Jag är så svag. Jag är ingen Abraham. Nej. Men om Guds ord säger det, då måste det väl ändå vara sant. Ska vi inte tro på det? Och nu är det inte frågan om hur stor tro vi har, utan vem vi tror på. Det är inte frågan om hur stor tro vi har, utan vem tror vi på? Vem litar vi på? Vårt förstånd? Eller Guds löften? Kristus Jesus blev till en förbannelse i vårt ställe. Han var utan synd. Han hade aldrig, never, ever gjort ett enda misstag. Och så blir han till en förbannelse för vår skull. Han böjer sig. Tar på sig hela världens blodröda ström av synd och skuld. Och så går han tyngd under bördan med förbannelsens träd på sina axlar upp till Golgata. Vet ni, det gick aldrig att få Jesus in i något religiöst system. Det gick aldrig att få in honom i några ritualer eller politiska program eller någonting. Aldrig. Han var alldeles för fri till det. Men han kunde bli en medlare mellan syndare och Gud. Och det gjorde han, det blev han och det var han. När han hängde där på Golgata, grovhuggna träkors. Varför? Varför var han så överskådad då? Varför var det ingen som trodde på honom? Därför att han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom så var hans utseende inte på något sätt tilldragande, skriver profeten. Han var ett skådespel för världen. Han blev till en så stor besvikelse också för lärjungarna som hade följt honom under 3,5 års tid och hoppats på honom. De hade ju lämnat allt och satt sitt hopp på honom. Åh, vilken besvikelse. De som hade räknat med honom och hoppats på att få positioner i världen. Åh, vad de var besviken. Tänk om vi som trodde att han var den utlovade Messias. Soldaterna som fördrev lite tid av sin vakttjänst med att kasta lott om livklädnaden hans. De var mer värd i människoögon än vad Jesus var. De hade högre rang. De var mer värd i människoögon än vad Jesus. Och så är det ändå just där och just då på det förbannade, fula och skamfulla trädet som han vinner den största segern i mänsklighetens historia. För det var våra sjukdomar han bar. Det var våra smärtor som han tog på sig. När vi trodde att han var pinad och hemsökt och slagen av Gud. Men han var ju genomborrad för våra överträdelsers skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att du och jag ikväll kan få frid. Men hans kropp var så totalt sönderslagen. Så totalt förstörd av misshandel. Vi kan bara försöka föreställa oss ryggen som är uppsliten av alla slag. Ögonen som är blå av alla knytnävsslag. Blodet som har runnit ner från törnekronan och torkat i hans skägg. Läpparna som är uppsvällda av alla knytnävsslag. Men i denna misshandlade, förnedrade, skamfulla kropp så bor en ande som är renare, heligare och ädlare än vad någon annan. Han var behärskad av ett sådant sinne som inte var av den här världen. Och det var detta heliga innehåll som gjorde att han välsignade när då jag förbannade. Att han bad när vi sov. Att han mötte våldet med en fullkomlig ödmjukhet och saktmod och mildhet. Att han var trogen när du och jag var otrogen. Att han älskade när du och jag hatade. Och stod och ropade korsfäst. Bort med honom. Vi vill inte ha någon snickarson till kung. Jag har mött hela världens syndaflod med ett sinne som var behärskat av en himmelsk helighet. Och därför vann han den fullkomliga segern. Till Hebreerbrevet skriver att han genom en evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och så friköpte han oss från förbannelse. Så står du inte längre under förbannelse och under fördömelse. Inte under skam och skuld, utan under välsignelse. Visst är det märkligt att tänka på vad som kan hända om vi börjar ta Guds ord på allvar och tro på det. Är det inte mäktigt? Vilket ord? Det ändrar ju hela vår livssyn. Det ändrar ju totalt vår syn på allt. När vi börjar ta med Guds ord i beräkning. Så, därför vill jag säga till dig, min vän. Vem du än må vara. Om du har lagt ditt liv i Herrens hand. Om du har lagt ditt liv i Herrens hand. Så kommer han inte att göra så här. Han kommer inte att göra så här. Han kommer att bära dig. Även om det ibland går genom mörker, genom lidande, genom svårigheter eller genom glädje och ljus. Sätt ditt liv i hans hand. Om du är ung eller gammal, sätt ditt liv i Herrens hand. Han ska bära dig till himlen. Och även om vi ibland här måste vandra genom förödmjukelse och ödmjukhet. Och många gånger med bitterhet se på våra egna nederlag och misslyckande. Vet du, jag är helt övertygad om när du träder in i himlens värld så kommer du att glömma. Då kommer allt att vara glömt. När du får sätta dig till bords med Abraham, Isak och Jakob. Då är det glömt. När du får se din brudgum Jesus. Vad spelar det för roll om vi några år har vandrat då här i ödmjukhet och förödmjukelse, va? När vi ska få ta emot kronan och evig glädje i himlen. Ska vi be. O min Herre Jesus Kristus, mitt hjärtas djupa längtan. Jag vill så helt vara din Jesus. Jag vill lösgör mig från allt elände, allt eget. Lösgör mig från världen, frigör mig från djävulen. Så att jag i sanning endast kan höra dig till Jesus. Och låt ingenting i den här världen få binda mig till det jordiska. Ingenting. O min allra käraste Jesus, bara jag får vara din och höra dig till i tid och evighet, så kan ju allt annat då få vara, Jesus. Hjälp mig kraftfullt med din nåd. Hjälp mig starkt, Jesus. Amen.